Jag ska gå rakt in i predikan. Och förra söndagen så inledde jag en tvådelad serie som jag kallar för Seven Ups, 7 goda råd för kristna. Och så här inför hösten så vill jag ge 7 goda råd. Kanske när du står inför en ny dag, du kanske står inför utmaningar. Och jag lånar ju det här varumärket 7up, men det är bara för att, ja, det är pedagogiskt. För att kanske du ska komma ihåg mina 7 punkter lite bättre. Och förra söndagen så fick ni 3 punkter. Och vi tar en riktigt kort repetition nu. Första rådet så var wake up. Vakna upp till en ny dag med tacksamhet och förväntan i ditt hjärta. Klaga mindre, tacka mera. Låt den helige ande fylla ditt sinne direkt från morgon. Och nummer 2 som vi talar om, get up. Res dig upp, både bokstavligt och mentalt. Och jag sa att lärjungaskap, det handlar om mera än att bara öva sig i Guds fruktan. Det handlar också om att öva sig och stärka och växa i karaktär. Och det kan börja med att du stiger upp ur sängen på morgonen. Att du går till skolan, att du går till ditt jobb och så vidare. Men vi sa också det att det är också bra att ge sitt andliga självförtroende en boost, en morgonboost. Att påminna sig om vem vi är i Kristus. Att du står upp på insidan. Du vet vem du är, att du är son, du är dotter till den högste. Du vet vilken auktoritet och position du har fått som en lärjunge till Jesus. Så du får sträcka på ryggen. Och vi sa att om livet drämmer till dig så tappar du inte balansen, för du vet vem du är. Du står upp på insidan. Och det tredje som vi talade om förra gången, så det var dress up. Klä på dig. Gå inte ut naken och oskyddad. Precis som du sätter kläder på kroppen så behöver du också en andlig outfit för dagen. Och Bibeln talar om egentligen om 2 olika dräkter, sa vi, klädnader. En som människor ser, en som andevärlden ser. Och Paulus, han talar i Kolosserbrevet 3 om den nya människans kläder, eller den heliga andes garderob. Och nu tänker jag inte repetera det där, utan du får gå tillbaka och så får du studera Kolosserbrevet 3 om den nya människans kläder som vi får i umgänget med den heliga ande. Du kan inte bara sätta på barmhärtighet och frid och kärlek. Du får det när du umgås med den heliga ande. Och samme Paulus så talar i Efeserbrevet 6 om den här andra klädnaden som andevärlden ser, som vi behöver ta på oss. Och det var den andliga vapenrustningen. Och vi konstaterar att vi befinner oss i en andlig strid. Världen är fortfarande i den ondes våld. Fienden är en realitet. Så vi ska inte vara naiva och blåögda, utan förstå att vi finns i en strid. Men vi har ingenting att frukta och vara rädd. Därför att fienden, han är besegrad och han är dömd. Men vi ska vara visa och ta på oss. Ha de rätta vapnen i händerna och det skydd som vi behöver. Och ni som inte var med förra söndagen, så rekommenderar att ni går ut på Sions hemsida och letar upp vår podcast där ni hittar våra predikningar. Och jag ska be att teknikern lägger ut också förra söndagens predikan. Den var inte där åtminstone igår ännu. Så får du båda de här delarna och så kan du repetera för dig själv. Men jag vill ge några ingredienser till i den här 7up-serien. Och det första, eller punkt nummer 4, råd nummer 4, så lyder så här: open up, öppna upp din bibel. Och nu här före semestern så var jag i ett par predikningar så var jag inne på det här med betydelsen av att vi läser Guds ord och äter Guds ord. Så jag ska inte säga så mycket om det där. Du får jättegärna gå tillbaka och lyssna också på dem. Jag talar om Herrens bok och om andlig tillväxt eller andlig hälsokontroll. Tala om att det här att vi behöver checka oss då och då, att växa jag andligen. Och ett av de effektivaste sätten att växa som kristna, så det är att äta Guds ord. Och att lära sig äta själv. Skillnaden mellan en baby och en vuxen så är att en vuxen äter själv, eller hur? Yes. Vi var samlade här i veckan, pastorerna och församlingsarbetarna från Österbotten. Vi hade en bönedag uppe i Nykarleby. Och vi sa där, och vi bad också för det, men vi funderade lite i slutet på dagen där på det här med nya pastorer inom vår rörelse. Var har vi nya pastorer? Var är de som är på kommande? Nya ledare och så vidare. Men så var det någon som sa så här, ja, men finns det en ung vuxen generation som läser Bibeln? Och den utmaning som jag slänger ut här ikväll. Du kan inte bli pastor, du kan inte bli ungdomspastor eller ungdomsledare om du inte älskar Guds ord. Om du inte är intresserad av Guds ord. Därför att det är grunden. Så du behöver få kärlek till Guds ord. På samma sätt som kroppen behöver näring, så behöver vår ande näring under dagen. Och det finns säkert många här som hoppar över frukosten innan du far iväg. Kanske till och med hoppar över lunchen. Men du kan inte hoppa över alla måltider och bevara hälsan. Så är det. Och på samma sätt är det med den andliga födan som din ande behöver. Den behöver få mat någon gång. Kanske lite mer än på söndag. Eller den behöver mer än på söndag. Så råd nummer 4. Open up, öppna upp din bibel. Och nu säger jag inte att du nödvändigtvis behöver göra det på morgonen. Ja, men någon av er så kanske hoppar över frukosten. Du nappar åt dig ett äpple när du far iväg till skolan. Och du klarar dig med det. Kanske passar inte morgon en stund med Bibeln på morgonen för dig av olika orsaker. Men kanske du kan nappa åt dig ett ord, en hälsning från din far i himlen som du kan ta med dig inför dagen. Kanske andagsbok på toaletten som jag hade när jag var småbarnsmamma. Eller en app i telefonen, en audiobibel när du sitter i bilen på väg till jobbet och så vidare, eller bibeln i öronen när du är ut på din länk och så vidare. Hitta olika sätt som passar dig, där du får lite input från din himmelske far. Och för någon annan så kanske det funkar bättre att sitta ner med Guds ord på kvällen. När du gör det, hur du gör det, det är liksom inte det som är avgörande, utan det här att du faktiskt får tid med Guds ord. Och inte bara att läsa det, utan också äta det. Det är skillnad på att läsa Guds ord och att äta Guds ord. När du äter så tuggar du, så tar du in det i din ande. Jag vet av egen erfarenhet att det är bra att ta stöd av rutiner. Vi pratade om rutiner förra söndagen som stöder upp våra liv. Och någon kanske behöver hjälp av rutiner för att komma igång med den där bibelläsningen. Speciellt när vi ska föra in någonting nytt i våra liv. Jag har den här, bara för någon dag sedan så var jag faktiskt till fysioterapeut första gången i mitt liv. Men jag har haft problem med min rygg. Jag har haft svag rygg hela mitt liv. Jag har inte gjort någonting åt det. Och nu så ville då den här fysioterapeuten ge mig ett paket med lite övningar som kunde vara bra för att stärka ryggen. 15 minuter, så där några gånger i veckan. Och så lite promenader då och då. Så jag for via XXL när jag kom hem, köpte jumpamatta. Och så hittade hittar jag spånbanan i Kvävlax som jag har kört förbi i 5 års tid dagligen men inte liksom hitta eller haft någon orsak att leta upp. Och jag skickade lite bilder till familjen, till barnen sen och det där. Och så kom det såna här uppmuntrande kommentarer från dem att what? Liksom att nu är det allvarligt. Liksom att hur är det med mamma nu riktigt? Va? Spånbana och jumpamatta. Alltså det liksom passar inte med Lilian. Så jag sa att okej, okay, det kan hända det övergående. Men jag vet att jag behöver ta hjälp av rutiner. Så jag satt och började bläddra i kalendern direkt. För jag vet att det här liksom går inte så där bara. De där 15 minuterna på mattan kommer inte om jag inte liksom verkligen bestämmer mig för mig. Så nu tar jag er till hjälp. Så om en månad eller några veckor så får ni gärna komma och fråga mig. Hur går det nu med den här mattan? Med de där 15 minuterna. Jag behöver någon som är där i ryggen. Och för dig så kanske det handlar om just det här att komma igång med bibelläsningen. Så kan du behöva rutiner. Sätta in det till och med i kalendern. Kanske ta hjälp av vänner, av lifegroups vänner. För att lite stöda upp dig. Så råd nummer 4, det var att öppna upp Bibeln och ät Guds ord. Och du växer och du blir stärkt. Råd nummer 5, eller punkt nummer 5. Jag vet inte ens om jag vågar säga det här i kyrkan. Shut up. Öppna öronen och stäng munnen. Det är praktiska råd för livet här nu. Men Gud gav oss 2 öron och så gav han oss bara en mun. Och den förståndige så kanske förstår vinkeln. Men Gud har tänkt att du ska lyssna dubbelt mera än du pratar. Kanske du ska vända dig till bänkgrannen som sitter bredvid och fråga, behöver jag det här rådet? För oftast är vi ju blinda för det själv, eller hur? Ja, att lyssna mera än vi pratar. Aposteln Jakob, han säger så här i kapitel 1 och 19. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Det vill säga snabb att öppna öronen, sen till att öppna munnen. Sen vet jag att det finns de som behöver en push, kanske i andra riktningen. Du behöver mod att öppna munnen. I bönesamlingen, i lifegruppen, i sociala sammanhang och så vidare. Och det är ju inte det jag talar om nu. Utan det är det här. När vi sätter fokus kanske mera på oss själva istället för på andra. Och det här vad tungan kan ställa till med. Och det är det som Jakob fortsätter med i sitt brev. Han ger en väldigt bra beskrivning tycker jag av hur tungan fungerar. Kapitel 3 från vers 2 framåt så säger Jakob så här: vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal så är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Det där är utrösterikt. Vi begår alla fel. Också när det gäller vårt tal. Så fortsätter han: när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss så styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar och ändå så styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld. En värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld i Gehenna, det vill säga i helvetet. Det var ingen vacker beskrivning där av tungan. Eller vad den kan ställa till med. Så tungan är den kroppsdel som vi syndar allra mest med. Och vi kanske tänker på andra synder och har fokus på andra synder. Men glömmer bort att vi alla har en tunga i vår mun som vi syndar så ofta med. Och som vi behöver vara mera vaksamma över. Den kan ställa till med mycket elände. Den tänder en eld som blir en stor eldsvåda och brand. Så vi besparar oss själva och andra mycket elände under dagen om vi lyder det här råd nummer 5. Shut up, öppna öronen men sätt fast munnen. Ja, men det är lite färre eldsvådor att släcka. Det är lite mindre förorening och trassel i relationer. Inte sant? Jag tycker det där är ett gott råd. Jag har problem med det själv ibland. Ni kan få hjälpa mig med det där också. Men några bibelställen till från ordspråksboken. Och här är det ju den här vise konung Salomo som ger de här orden. Ordspråksboken kapitel 13, vers 3. Den som vaktar sin tunga så bevarar sitt liv. Den pratsamme råkar i olycka. Det talar för sig själv. Och så säger han i kapitel 18 och 21, ordspråksboken 18 och 21. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Och det här bibelstället skulle det här vara värt en egen predikan. Jag kanske återkommer till det någon gång. Men det är så här, vi ska ta fram nästa bild där. Dina ord så kan förstöra någons dag eller göra någons dag. Dina ord kan förstöra någons dag eller göra någons dag. Förra hösten så introducerade vi här i Sionförsamlingen ett motto. Vi sa att vi vill med Guds hjälp så vill vi vara med och göra Vasa till en vackrare plats. Och ett sätt att göra Vasa till en vackrare plats, det är att vi lyder det råd som Anders Olin med jämna mellanrum brukar påminna oss om. Och det är att uppmuntra åtminstone en människa varje dag. Att uppmuntra någon. Att använda tungan på ett positivt sätt. Prata mindre, lyssna mera. Och minst en uppmuntran varje dag. Det tar vi med oss inför den här hösten också. Råd nummer, eller punkt nummer 6. Stand up. Stå upp för det du tror på. Stå upp för någonting. Någon har sagt så här att stand for something or you will fall for anything. Du behöver någonting som du kan stå upp för. Du behöver värderingar. Du behöver Guds rikes värderingar som grund och som du kan stå upp för, så att du inte blir den här vindflöjen som far hit och som du och far dit, och beroende på vilka vindar som blåser. Kommer ihåg, eller ni har hört det, ni som har suttit i kyrkan tidigare, Stefan Sigfrids, han använde ofta den bilden av prästens lilla kråka som slank en hit och en dit. Vi blir såna om vi inte har någonting som sitter i vår ryggrad. Värderingar som du inte tummar på. Och som är det där rättesnöre som du tar in riktningen i ditt liv efter. Våga stå upp för Jesus. Våga bekänna din tro. Paulus, han säger så här. Ja, men han gick igenom väldigt tuffa förföljelser. Ingen av oss har gått igenom sådana förföljelser som Paulus gick igenom. Men han säger så här i Romarbrevet 1. Jag skäms inte för evangeliet. Jag vet inte vad du har för känsla när du rör dig ute i samhället idag. Ja, ibland så skäms vi kanske lite. Därför att det är så politiskt inkorrekt att vara en Jesu lärjunge idag. Så vi behöver verkligen mod för att stå upp för Jesus. Och Jesus själv, han säger så här i Matteus 10 och 32-33, så säger han att den som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Så Jesus säger att om ni står upp för mig inför människan, så ska jag stå upp för er inför fadern. Och det är så här, när vi en dag står inför en helig Gud, där vi inte har någonting, ingen enda av oss har någonting att komma med inför denna helige Gud, så behöver du och jag någon som står upp för oss. Den dag domen ska falla över ditt liv, så kommer du att vara evigt tacksam när Jesus reser sig upp och står upp för dig och säger: jag har dött för henne, jag har dött för honom, skulden är betald. Du har någon som står upp för dig. Men det här ordet är också allvarligt, därför att Jesus säger: den som förnekar mig inför människorna. Markus evangeliet så använder ordet skämmas. Den som skäms för mig inför människorna ska också jag skämmas för inför fadern. Ganska allvarligt egentligen. Kanske vi behöver be den helige ande om mera mod att stå upp för Jesus. Några kapitel tidigare i Matteus evangeliet, kapitel 5, så talar Jesus om att han talar ut till sina lärjungar. Och han säger att ni är jordens salt. Vi kan läsa några verser från 5 och vers 13 framåt. Säger han: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Salt, ni är jordens salt, säger Jesus här. Salt är ju den här viktigaste kryddan, tycker åtminstone jag. Utan salt så smakar inte maten någonting. Och ni ska vara salt, säger han. Det vill säga, du ska vara den på arbetsplatsen, i skolan, i kompisgänget som gör en skillnad. Du ska vara den som tillför en god smak, som påverkar sammanhanget på ett positivt sätt, som sätter en högre standard, som sätter en högre nivå på det där samtalet runt kaffebordet, som lyfter atmosfären, lyfter människor. Ni ska vara salt, som är den där smaktillsatsen. Och när du inte är där, när du inte är där på jobbet, i kompisgänget eller vad, så ska det märkas att någonting är borta. Det fattas någonting här. Det är någonting av den goda smaken som är borta. Så det blir en bättre arbetsplats, det blir en bättre skola när du är där. Och jag tänker igen så här på det här: hur kan vi göra Vasa till en vackrare plats? Jo, genom att vara salt. Genom att vara den där goda smaktillsatsen i de sammanhang där vi rör oss. Stå upp för det du tror på. Stå upp för Jesus. Men stå upp för rätt och rättfärdighet, för godhet, för ärlighet. När vi läser Bibeln så märker vi att det finns saker som riktigt, riktigt speciellt ligger på Guds hjärta. Som sådana här hjärtesaker. Där det här med han vill ha vår lovsång, han vill ha vår tillbedjan, han vill att vi kommer med våra gåvor till honom. Men det finns också saker där han säger att de här gåvorna, de det här... Det finns andra saker som berör mitt hjärta ännu mera. Det räcker inte att du kommer med gåvor om det är vissa saker som är liksom snett i din attityd och i dina värderingar. Och han lyfter fram det här med rätt och rättfärdighet, med ärlighet, med barmhärtighet. Och saltet har ju den där egenskapen att det motverkar också förruttnelse. Det motverkar destruktivitet, det motverkar synd. Det kan också svida när det kommer i sår. Du kan bli obekväm i vissa sammanhang. När du står upp för Guds rikes värderingar i en tid när bibliska värderingar är väldigt ifrågasatta. Så det kan hända du är lite obekväm. Men att du ändå står upp för det som är rätt och det som är riktigt. Och du är också en förebild som Jesu lärjunge. Så ägnar du dig inte åt sådana saker som inte tål ljuset eller som är så där i gråzonerna. Du fifflar inte. Du med bedrägar i med skattefiffel, med liksom manipulation, med lögner och så vidare. Du är en förebild när det kommer till rätt och rättfärdighet, ärlighet. Ditt liv genomsyras av ärlighet, både arbetslivet och privatlivet. Jeremia, han får en hälsning från Gud att gå till Juda kung. I Jeremia kapitel 22 och 3 säger Herren till det här Juda kung. Så säger Herren, utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen och änkan och bruka inte våld mot dem. Så Gud förväntar sig att hans folk, framförallt hans ledare, ska utöva rätt och rättfärdighet. Och vi kunde läsa en mängd bibelställen där det här lyfts fram, att det verkligen finns på Guds hjärta. Också det här att stå upp för de svaga, de förtryckta, de som har det svårt, de som är fattiga och så vidare. I samma kapitel, Jeremia 22, så fortsätter den här hälsningen till Juda kung från vers 13 framåt. Ve den som bygger sitt hus med orätt och sina salar med orättfärdighet. Som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Ve den som säger, jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar. Och gör sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg. Jag har målat ett rött hus i sommar. Men det var den billigaste färgen som finns, tror jag. Det här rödmylla. För oss är inte röd färg dyr. Men tydligen på den här tiden så var det en dyrbar färg om man målar rött. Nåväl, så fortsätter Gud så här. Är det att vara kung att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet och då gick det honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige och så gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Ja, här kommer det väldigt klart och tydligt fram vad det är att känna Herren. Och jag vet inte vad du som är ung, vad du har för ambitioner för ditt liv. När du tänker på din karriär. Men ta med dig den här hälsningen från Faders hjärtat, Guds hjärtat. Vad han klappar för, vad som är en gudstjänst för honom. Att ta sig an de svaga, föräldralösa änkor, fattiga, främlingar och så vidare och så vidare. Idag kanske inte änkorna nödvändigtvis är de fattigaste i samhället, det finns pensioner. Det kan vara ensamstående föräldrar, det kan vara långtidsarbetslösa, sjukpensionerade och så vidare. Kanske en annan målgrupp idag, så vi ska inte vara fixerade vid just de här grupperna som nämns här. Men det handlar om de svagaste av alla svaga i samhället som Faders hjärtat klappar så varmt för. Är inte detta att känna mig? Och Jakob, Han lyfter också fram det här, kapitel 27. Att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Och Jesus själv, han säger i Matteus 9. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Här var det de där religiösa offren, religiösa ritualerna. Är det vägen lätt om det fattas liksom det här andra, det här hjärtat av barmhärtighet. Så hur ska vi göra Vasa till en vackrare plats? Här har vi ännu en utmaning. Var barmhärtig, dela med oss. Det som Anders också så ofta lyfter fram här i vår församling. Och vi kan väl sammanfatta den här. Det här sjätte rådet, det här att stå upp för det du tror på, kan väl sammanfatta i det här att du ska vara huvud och inte svans. Det är en uppmaning som Israels folk får, att vara huvud och inte svans. Du ska inte vara den där som bara viftar med och går dit alla andra går. Istället så ska du vara en förebild. Visa vägen som andra kan följa efter. Orkar ni en punkt till? Yes, vi tar den där sista också. Lift upp. Lyft upp din blick. Och lyft upp ditt hjärta i bön. Du kommer att möta många utmaningar och problem och bekymmer också den här hösten. Och jag vill bara skicka med det här. Ta med det här. Titta inte ner utan titta upp. Lyft upp din blick. När du står där och du ser ingen lösning på utmaningar och problemen. Och du undrar, var finns vägen? Varifrån hjälp? Varifrån ska hjälpen komma? Psalmisten, han säger så här i psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Också han hade frågan. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, han som har gjort himmel och jord. Och vet du vad jag tycker är det bästa med Bibeln? Att den är så fruktansvärt mänsklig. Att den beskriver människor som brottas med livet precis som du och jag. Kanske bara lite tuffare ibland. Det är inte de förskönade storyna, utan det finns där hela raden av problem, av utmaningar. Du har depressioner, du har äktenskapsbrott, du har släktfejder, du har sjukdomar, du har ekonomisk trångmål. Man vet inte hur man ska få nästa räkning betala. Det finns alltihopa där av liksom utmaningar. Men det som är gemensamt för de flesta av de här människorna som vi möter på Bibelns blad, det är att i någonstans längs vägen så lär de sig att titta upp istället för ner. Och då kunde vi ta en serie, predikoserie, bara om de liksom Bibelns män och kvinnor som lär sig att titta upp istället för ner. Abraham, Mose, Daniel, David, Hiskia, änkan i Sarefat, en mängd människor. Ett bibelställe som jag vill ge dig, som har uppmuntrat mig många gånger, det är barnlösa Hanna som tittar ner. Hon orkar inte ens se sin man i ögonen eller se vännerna i ögonen. Hon orkar inte med sociala sammanhang, hon håller sig utanför och isolerar sig. Hon dränker sin sorg i tårar. Men det där, vid ett tillfälle så vänder hon blicken uppåt och så utgjuter hon sitt hjärta, ropar ut sin nöd inför Gud. Och sen så ger hon ett vittnesbörd som hon utbrister så här. att hjältarnas bågar är brutna, men de stapplande rustar sig med kraft. Jag tycker det där är så vackert. De stapplande rustar sig med kraft. Var rustar hon sig med kraft? Jo, hon gick in i templet, böjde knä, lyfte blicken och utgöt sitt hjärta inför Gud, inför hans goda ögon. Och jag tror att hon återkommer många gånger, för hon lärde sig var platsen finns där hon rustar sig med kraften. Och jag ser Hanna framför mig. Jag ser som en liten flicka som tittar upp på en stor pappa och lite drar honom i byxbenen så där. Och Hanna, hon tittar upp i Guds goda ögon och så drar hon i hans mantel, knycker i hans mantel och utgjuter sitt hjärta. Och rustar sig med kraft. Paulus. Ja, men vi ska se. Du kan ta fram nästa bild där. Ja, men där har vi det. Ja. Paulus, han är där. Han är ju kanske den som i Nya testamentet får möta de allra tuffaste utmaningarna. De här missionsresorna som han var på, så det var nog inga semestertrippar där han låg och solade sig på däck. Det var storm, det var skeppsbrott, det var fängelsehålor, det var svält, det var hunger och det ena efter det andra. Men ändå så summerar han sitt liv, sin erfarenhet på det här sättet, Filipperbrevet 4:13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Varför? Och därför att han hade lärt sig att inte titta ner utan titta upp. Inte titta på de där stenarna som haglar, inte titta på de där stora vågorna, inte titta på de här kedjorna som höll honom fängslad, utan han tittade upp. Han lärde sig att inte titta på omständigheterna utan på honom som är herre över omständigheterna. Det är när du tittar upp som du rustar dig med kraft. Det är möjligt att dina omständigheter inte förändras, men du förändras och dina perspektiv förändras. Så är det. Perspektiven förändras när du kommer inför Gud. Och du tittar upp i hans ögon och i hans storhet. Kan hända omständigheterna inte förändras. Jag lovar inte det. Men perspektivet förändras. Och du och jag, vi har samma val att göra varje dag som Paulus väljer att göra. Ser vi på omständigheterna eller ser vi på han som är herre över omständigheterna? Det är skillnad på att se Gud i ljuset av omständigheterna och att se omständigheterna i ljuset av Gud. Det där är så bra sagt. Var har du blicken när problem hopar sig, när utmaningar står där? Är din blick på omständigheterna eller blickar du högre till Gud? Så sista rådet, lift up your eyes. Lyft upp din blick. Och med det så avslutar jag. Vi kan sätta fram den här sista det här bilden här, så får ni en kort summering av de här 7 goda råden som ni får memorera, repetera men framförallt praktisera. Nummer 1, wake up, vakna med tacksamhet och förväntan i ditt hjärta. Get up, stå upp både på utsidan och på insidan. Dress up, ta på dig vapenrustningen och det där, ikläd dig den nya människans klädnad. Open up, öppna upp din bibel, ge mat åt din inre människa. Shut up, öppna öronen istället för munnen. Lyssna mera än du talar. Och när du talar så låt det vara ord som bygger upp, som uppmuntrar. Och stand up, stå upp för det som du tror på. Var huvud och inte svans. Lyft upp din blick. Titta upp och titta inte på omständigheterna utan titta på honom som är herre över omständigheterna. Och nu kanske 7 råd är alldeles för mycket. Men kanske det finns något av de här områdena. Ta en stund och fundera. Vilket av de här områdena behöver du utmana dig på den här hösten? Kanske är det att det där, vara mera tacksam, klaga mindre. Eller kanske behöver du öva dig i din karaktär och rutiner. Kanske behöver du få läsa på, lära dig mera om den här andliga striden vi står i och hur du kan rusta dig med det här andliga vapen i dina händer. Eller kanske behöver du få in bibelläsningen som en rutin i din vardag. Kanske behöver du bli frimodigare i att våga bekänna Jesus, bekänna din tro. Kanske behöver du bli bättre på att sätta fokus på Jesus istället för på omständigheterna och så vidare och så vidare. Fundera själv, vilket av de här områdena vill jag växa till i? Och jag måste få ge den här sista hälsningen till dig. Det är tillsammans med den helige ande som det här sker. Det är den helige ande som är hjälparen. Och det är när vi kopplar ihop med den helige ande som han hjälper oss att växa. Så ta det med dig. Vi ska avsluta med att be tillsammans och så ska jag be att Daniela, ni kan komma upp här redan. Daniela och teamet.